Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oh, hello and welcome, som vi säger, till ett nytt avsnitt av Farsan och jag. Farsan, hur mår vi?
Jo, men vi mår bra. Du låter ju som att du har en snorkråka på tvären, men jag förstår att det är din allergi som spökar.
Ja, alltså det är någon sån här... Först trodde jag att jag blev förkyld och sen trodde jag att jag blev allergisk. Och nu tror jag att det är någon kombination av det. Mm. Jag tror att jag har någon förkylningsallergi där det liksom både kliar men ändå någon typ av snuva. Och ja, det har hängt med några dagar här.
Jag tänker på när du var yngre så spelade du fotboll i ett fotbollslag där vi var ett gäng halvlalliga eller helalliga papper som var någon slags hjälptränare där.
Exakt.
En av de där herrarna brukade ju ibland komma med en hel del visdomsord där. Ja. Jag tänker på vad han skulle säga om han hade hört dig nu. Då hade han sagt att vad fan, Joppe, är byggd av piss eller?
Ja, men så jävla, alltså riktigt sån här knegarfarsa var det ju.
Ja.
Och liksom, det var alltid, jag var ju målvakt, så var det alltid liksom fan, och du såpa i händerna eller ja. Det kunde vara vad som helst liksom.
Det kunde vara, precis. Ja, men det var ett skönt gäng.
Det var riktigt skönt gäng, och du var ju också fotbollstränare.
Jag var ju också fotbollstränare, och till saken är att jag hade ju spelat minimalt med fotboll i min ungdom. Jag spelade ju lite hockey och var väl inte någon jättestjärna på det heller, men fotboll var jag ju riktigt dålig på.
Ja, alltså, jag fattar ju idag också att du besätter ju inte så mycket taktiska fotbollskunskaper. Men vad var liksom det som var, eller var det ens nice att vara fotbollstränare för ett gäng? Hur gamla var vi? Från typ så här 6-7 till kanske 10 år eller någonting.
Ja, men det måste jag ändå säga att det var. Det, alltså för första så är det ju, alltså jag gillar ju lagidrotter, så att jag tyckte ju att det var kul liksom med att vara i den där miljön med ett lag. Men, och sen också som farsa så är det ju kul att liksom engagera sig i ens barns idrott liksom. Det är ju, det gör man ju med glädje. Och sen var det ju, tycker jag, det var ju ett trevligt gäng med gubbar där. Så att även om det ibland var ganska stressigt att ta sig hem från jobbet för att hinna med och åka ner till träningen och sånt där. Men det där var ju värt alla gånger liksom. Så jag tycker att det där var superkul. Alltså, jag kan bara rekommendera till alla som har barn att de engagerar sig i deras idrott.
Men när vi vann, var det liksom, kände ni att så här, ja, men det här är en tränarseger, att ni liksom hade coachat er taktiskt genom riktigt bra en match liksom, eller var det bara, ja, där hade vi tur?
Nej, men jag tror inte man kan se liksom någon röd tråd från liksom våran träning till något matchresultat, utan det var ju väldigt mycket rita, gissa, spring liksom vad det gäller träningen liksom. Det var ju det var ju mest vi låtsades att vi tränade fotbollsgrabbar och sen blev det lite grann som det blev, och ibland hade vi tur så vann vi. Jag tror inte att vårat Ingar IF som du spelade i där i början, vi var ju inte något topplag, men vi var ju inte helt värdelösa.
Nej, vi var absolut inte klappkassa. Det var absolut inte. Men jag minns ändå att det var ju liksom träningar där man tränade inkast och sånt där. Det kan jag ju tänka i efterhand nu, att träna inkast. Jag vet inte fan om det är där prioriteringen ska ligga.
Nej, men vi hade säkert någon liksom fiffig idé där vi hade liksom sett kanske på någon match liksom att genomsnittslängden på ett inkast är 1,28 meter. Ja, det går att förbättra.
Ja, exakt.
Det där får vi jobba på.
Men för det är det jag tar med mig från liksom det jag lärt mig i fotboll, det är snabba inkast. Det är liksom det som verkligen sitter kvar.
Ja.
Att inkastet ska gå snabbt som fan.
Ja, men ja, och då kommer man ju in liksom på det här med liksom vad man tar med sig från sin barndom och vad som präglar en liksom. Och ja, då vet jag ju vad du har fått med dig i alla fall liksom.
Ja, nej, exakt. Men du, jag är ju i Italien just nu.
Ja, fan, vilken jävla resa du gör. Vart är du någonstans nu då?
Nu är jag i Milano. Mm-hmm. Och jag var ju i Italien sist vi snackade också. Men då var ju Italien lite färsk. Då hade jag inte varit här speciellt länge. Nu har jag ändå varit här i någon vecka. Och har ju... Ja, men jag har ju åkt nästan från... hela syd till norr. Jag har ju inte varit liksom i södra Italien på Sicilien och så, men jag har ju varit uppe och vänt vid Alperna nu och sen tagit mig ner tillbaka till Milano, så att ja, det känns att om några dagar eller så kommer jag ha sett hela Italien alltså.
Ja, men då, vad är dina intryck då liksom, av Italien som land och så liksom, är det någonting som sticker ut?
Nej, men Italien känns jämfört med de länderna som var i tidigare liksom, där vi öst, alltså Kroatien och Albanien och sådär, så känns ju Italien känns ju betydligt mer hemma på något sätt. Även om det är för att man har sett det mer i filmer och att det är mer sådär Sverigevänligt på något sätt. Men det känns mer hemma.
Menar du med Sverigevänligt förresten?
Jo, men jag menar att det är ju ganska så romantiserat i Sverige att åka till Italien, och svennar gillar ju Italien och så.
Ja.
Så det är nog så jag tänker. Maten är grym, människorna är trevliga, inte överdrivet. De är dåliga på engelska. De har förjävliga konstiga vägtullar här också. Alltså det är sånt, ja, men alltså jag fattar inte systemet. Det är fullständigt orimligt att alltså de har alltså vägtullar vid varje på- och avfart till motorvägen.
Mm.
Alltså i hela landet snackar vi nu.
Just det.
Så har de en vägtull. Vilket är, alltså först och främst tänker jag bara, de ska ju bygga de här vägtullarna. Sen ska folk också underhålla dem. Och i vissa tullar ska också sitta folk i. Och så ska det fyllas på med kontanter och biljetter. Och systemet är att när du kör på motorvägen så... plockar du ju på en biljett.
Ja.
Och sen stoppar du in den biljetten när du åker av, oavsett vart det är. Och då betalar.
Mycket och det här, cash.
Ja, men exakt. Och det är ju det systemet de har valt. Men det är ju det är så jäkla dåligt. Då kör man fel som jag har gjort några gånger. Och liksom måste vända. Men du kan lägga på 25 minuter på din resa. För att det känns också som att de vill ju inte bygga de här vägtullarna överallt. De snålar ju också med avfarter och påfarter liksom. Så du kan inte köra av och på motorvägen på speciellt många ställen.
Nej.
För då måste det också finnas en vägtull. Så att det är sämst. Men
de överlag så... också?
Ja, men vissa är övermannade. Vissa. Men alltså överlag så måste jag ändå säga grymt land Italien. Det finns också så jäkla mycket variation i miljön, alltså från värmen och det torra i liksom södra till västkusten, så har du en östkust också, och sen har du den här vinregionen Toscana och massa andra vinregioner för den delen, och sen har du Alperna i norr, och ja, det är ju jävligt mycket att erbjuda.
Men du, alltså jag fastnade lite grann i vägtullarna där, men ja, du har liksom egentligen ingenting emot själva att betala för att åka på vägen, utan det är just systemet för att liksom ta betalt som är...
Nej, men absolut, jag kan betala för motorvägen, visst, fan, liksom. Det är inte askul, men det gör jag gärna. Men det är systemet som är sämst. Och jag har liksom inte sett det i något annat land på det sättet. Alltså, ja, sådär.
Nej.
Men ja, den här resan som jag har gjort, alltså man åker ju mycket liksom motorvägar och väldigt nu i Alperna så har jag åkt sådana här otroligt vackra så här cirkelslingervägar.
Mm.
Med fantastiska utsikter och sådär. Så man ser ju massa olika, man ser ju massa olika fordon som åker de här vägarna. Och jag kör ju en ombyggd Fiat. Om du hade fått liksom välja vilket fordon du hade velat göra den här resan på. För att jag har ju sett allt från sporthojar till motorcyklar med stor motor och mycket packning. Och sen har jag sett alltså gamla, riktigt sina stuk Ferraris.
Mm.
Och sen har jag sett några maxade RS6er. Jag har sett Porschar, både el och 911 liksom. Vad hade du valt om du fick åka?
Ja, men det första som dök upp i mitt huvud, det var ju att åka hoj. Alltså, just de där serpentinvägarna som du beskriver är ju jävligt härliga. Liksom. Och just att man fastnar aldrig någonstans. Sådär. Så att åka hoj, det hade jag nog sagt. Och då, men då hade jag nog inte valt en sporthoj. Alltså, för i alla fall inte om jag skulle åka lite längre. För det här är ju också en sån här gubbegrej. Liksom. Det skulle bli för jobbigt i längden. Det skulle varit kul en timme. Liksom. Så ja. Då skulle jag nog valt en... Kanske en, jag tror att det finns en Ducati som heter Multistrada som är någon sån här liten sån här hybrid offroad variant ungefär.
Ja, jag vet vilken precis.
Det är. En sån skulle väl vara ganska nice. En Triumph Tiger kanske, men alltså den tror jag skulle passa jävligt bra där i Alperna, upp och ner liksom sådär och sköna kurvor.
Ja.
Eller kanske någon cool BMW.
Ja, jag är helt med dig. Helt med dig. För det, man får ju liksom... som jag såg liksom någon sån här riktigt gammal stuk Ferrari typ jag vågar inte säga modell, men liksom 90-tals Ferrari, sjukt snygg.
Ja.
Kanske till och med 80-tal. Den är ju så jävla nice när det är som bäst. Men den är ju sämst när det är som sämst, om man säger så. Och detsamma gäller väl typ en sporthoj eller liknande. På samma sätt som att min Fiat är sämst i städer, men den är ganska bra på motorvägarna liksom. Det är inte så mycket körglädje, men den är ganska...
Nej, det gör sitt jobb liksom.
Ja, exakt. Men sen händer en annan grej i Italien som jag vill att du ska få, jag vill liksom be dig analysera det här som får liksom hoppa in skorna lite som kanske polisutreder det här.
Ja.
Och inte som farsa liksom.
Nej.
För jag var ju med om ett någonting som jag misstänker var ett rån slash alltså ficktjuvsförsök. Men jag har oklurat på den här händelsen ganska mycket, men liksom inte lyckats komma fram till vad den här potentiella tjuven då, alltså vad strategin var.
Mm.
Så då ska jag berätta hur det gick till här.
Ja, låt höra. Spännande.
Ja, men vi parkerade i en liten italiensk by med kliffen. Utanför, vi ställer oss på en liten parkering vid en matbutik. Och utanför matbutiken så sitter det två stycken som ser, de ser hemlösa ut liksom. Ganska sådär shabby, om man säger så. Jag går in och handlar. Och när jag kollar på köttet så ser jag då att ena killen ställer sig till höger om mig. Och en ställer mig bakom.
Mm.
Och jag blir lite så här, men jag har lite så här koll på dem. För jag tänker att så här, men jag såg ju hur de såg ut liksom. Så att, ja, jag hade lite koll ifall de skulle behöva... Mm. Att någon skulle liksom försöka pilla där bak medan den andra går från sidan eller någonting.
Mm.
Men det händer ingenting där i alla fall. Och vi går ut och handlar. Och Ellen, min vän, börjar packa in varor. Och då kommer det då ena killen kommer fram till oss med ett paket mozzarella.
Mm.
Typ exakt det sånt som vi har i Sverige, fast lite större liksom.
Mm.
Och jag ser inte han först, men Ellen liksom säger till mig bara, ja John liksom, han vill ha någonting. Mm. Så jag tittar på honom, han håller upp det här mozzarella-paketet och vill liksom ha en kniv typ, att öppna det.
Mm.
Och redan här så är det lite så här, den känns ju sus, känner jag.
Mm.
Och Ellen står också och blockerar dörren. Så att han kan liksom inte komma in i bilen, för Ellen står i vägen.
Mm.
Men jag går runt och då har jag ett sånt där multiverktyg liksom. Och jag känner ju redan att så här, det här är inte så bra att han vill ha en kniv när vi står här. Och jag har en van full med, alltså jag har ju massa elektronik och allting med det.
Ja, just det.
Så jag tar fram då den här grejen, och det första jag tänker är att okej, jag ska inte ge den här till honom. Det är ju oss efterblivet liksom. Så att jag tar hans mozzarella som jag uppfattar att han vill att jag ska öppna. Men jag tar fram liksom en krok på multiverktyget. Jag tar inte fram kniven. Och så gör jag ett litet hål. Och så ger jag den till honom så att han då ska liksom kunna riva upp den. Och då vill han liksom ge tillbaka den och säga att jag ska öppna den mer på något sätt. Till en början. Alltså han kan bara bita den här mozzarellaförpackningen och öppna den. Han behöver inte ha ett verktyg för att öppna den. Och jag känner ju det att när han vill att jag ska öppna den ännu mer så blir det så här, men vad är grejen? Det är jättekonstigt. Och då står jag ändå på mig och säger liksom bara, nej, du kan bara dra i den. Och han insisterar på att jag ska öppna den mer och säger liksom att det gör ingenting om vätska rinner ut. Men jag står ändå på mig liksom och säger så här, nej. Och där någonstans så stänger jag dörren och även dörren där Ellen står och packar in varor, liksom den här stora skjutdörren.
Just.
Och sätter mig i bilen så att den sidan liksom är låst. Och då så dricker han upp den här mozzarellan, alltså bara vätskan, med hålet som jag gjorde, kastar den åt sidan och sen ställer sig och pissar bredvid bilen. Alltså inte på bilen, han ställer sig liksom 3-4 meter ifrån. Och sen så låser jag bilen och kör därifrån. Och vi bara, vad fan, vad liksom ville han? Det här, det här är liksom inte normalt, för han kan ju öppna den här mozzarellan själv. Och så satt vi liksom och diskuterade det här, vad hans strategi var. Och jag kan inte fatta, för att jag är ganska övertygad om att det här var ju sus. Alltså, han såg liksom hemlös ut och sådär. Sättet som de gick in bredvid mig, vänta, det var en detalj jag glömde också i den här. Medan jag öppnar mozzarellaförpackningen så säger han också, you got a nice watch. Som jag har på mig då. Och det är liksom en ganska schysst klocka. Det kostar typ 25 000 eller någonting. Sådär, som jag är väldigt rädd om. Och där känner jag också bara, vad fan. Det här är inte nice.
Nej.
Men hur som helst, vi försökte då fundera på vad hans strategi kan ha varit. Och att de stod ganska länge bredvid mig i den här kön till köttet. Och de köpte aldrig kött. Och de köpte bara mozzarella liksom. När du har hört den här historien, vad tror du att han försökte göra? Försökte han ens stå eller liksom råna oss?
Men alltså, någonting som jag undrar över, det är ju, de var ju två stycken in i affären. Var tog tvåan vägen när ni stod vid bussen där med mozzarella?
Ja, jättebra fråga, han var inte där. Så att han var inne i butiken, de var ju två i butiken. Och två kom till parkeringen, men det var bara en kille som kom fram.
Ja, men jag tänker det var antingen så var det någon form av avledning, att han försökte liksom på något sätt avleda eran uppmärksamhet. Det är ju en sån där klassiker när det gäller andra fickstölder i tunnelbanor och sådär, att man en låtsas spilla någonting och sen så erbjuder de sig att hjälpa till att torka av det liksom, så håller man på liksom och torkar liksom jackan eller något sånt där, och medan man då är upptagen med den sysslan så är det någon annan som mer ostört kan kanske gräva i en väska eller något sådär. Så det skulle kunna vara en grej, att det var någon form av avledning, att de försökte liksom avleda er uppmärksamhet på något sätt genom att få er att liksom, ja, men gå in i vanen, gräva efter grejer eller liksom gå runt på andra sidan eller något sådär, och samtidigt då kunna liksom sno någonting.
Nu när jag tänker efter så skulle ju faktiskt den andra sidan, han hade ju kunnat haft någon som gick in vid andra sidan. Fast det var förmodligen låst också. Men
Så det var ju det första tanken. Den andra tanken är ju liksom, återigen, alltså en möjlighet att reka närmare. Liksom. Alltså, fanns det någonting att sno eller ta eller liknande liksom, som var tillräckligt enkelt och tillräckligt som de trodde att de skulle kunna fixa helt enkelt. Att de helt enkelt försökte mäta dig liksom, att om man kommer här att funka liksom.
Ja.
Men som sagt, det är ju intressant att veta om de var två till att börja med. Var tog tvåan vägen? Vart var han någonstans? Det måste ju funnits någon plan för honom på något sätt, tänker jag.
Det är jäkligt sant. Och han såg ju aldrig något mer. Han försvann ju bara.
Nej.
Och de har ju i alla fall inte, vad jag har märkt hittills, så har de inte tagit någonting heller. Nej. Och Ellen satt ju som sagt för i bilen och packade in varor, så att de kunde inte ta sig in liksom.
Ja, just det.
Men vad tycker du om, hur hade du reagerat i det läget där någon kommer med en packad mozzarella och vill ha en kniv för att öppna den?
Ja, men alltså det, jag tycker att du gjorde, jag hade nog tolkat den situationen precis som du hade gjort också. Det där är ju, det är så pass avvikande och så pass udda och så onödigt att jag hade nog också tänkt att det är någon, de har någon slags strategi, någon plan med det här där de vill på något sätt försöka dra nytta av att de avleder uppmärksamheten eller något liknande. Samtidigt är det lite synd liksom, att man, alltså det, vi misstror ju varandra rätt mycket, och det ibland så behöver man ju göra det, men det är ju tragiskt.
Ja, och du tänker i form av att det kanske inte var ett liksom försök till att snå någonting.
Nej, men precis, alltså det kan ju ha varit vad som helst. Jag hörde någon, om det var någon tant på Ring P1 som jag lyssnade på. Hon var en jättegullig tant. Hon ringde in för att bara berätta att hon själv ville bli mindre misstänksam. Och så berättade hon att hon hade varit nere på torget i någon stad i Sverige. Och så sa hon att ja, men gamla människor blir ofta utsatta för saker, så att hon är lite försiktig. Sådär, va? Så hade det kommit fram en ung tjej och sagt liksom, bara kommit fram med en blomma liksom, vill ha en ros.
Aha.
Och då hade hon sagt bara, nej, det vill jag inte liksom. För då hade hon ju tänkt att nej, men nu vill hon sälja någonting eller vill försöka lura mig eller sådär liksom.
Mm.
Och sen så hade den här tjejen i alla fall liksom, men är du säker på att du inte vill ha den här rosen? Och då hade den, berättade att tanten att hon älskar ju rosor liksom, så att egentligen så ville hon ju ha den där rosen.
Ja, såklart.
Hon skulle få den.
Ja.
Och då hade hon ju då till slut tagit emot den där rosen, och den här tjejen hade liksom bara sagt, ja men bra, varsågod liksom. Så hade de gått därifrån.
Aha.
Jag tyckte det var en sån gullig historia, för att på något sätt att den här misstänksamheten som vi ofta visar många människor helt i onödan, jag tror att den är lite skadlig. Den gör att vi går miste om kanske trevliga kontakter och spännande upplevelser. Samtidigt som jag också förstår varför man är rädd. Det finns ju, antalet bedrägerier är ju enormt. Om folk blir uppringda av människor som vill lura dem och via nätet och allt möjligt. Så att, men det är tragiskt.
Och alltså skulle jag behöva välja att vara lite för misstänksam eller lite för godtrogen, så väljer jag nog ändå att vara lite för misstänksam. Alltså. Jag tycker att jag tror att det räddar en ändå ganska ofta. Sådär.
Fast jag skulle säga, det beror på vad du menar. För att om någon skulle fråga mig vad du skulle välja, då skulle jag säga tvärtom.
Ja, men inte alltså, i form av, alltså lite som i det här läget liksom med mozzarellan. Här är jag jävligt misstänksam, alltså från start, för att jag tycker att det är så jävla weird, och att jag dessutom ser att han är inte i tippetopp form, om man säger så.
Ja. Ja, men det är klart.
Så att och jag tänker, du har väl också hört den, jag lyssnade ju på, det var från Alex och Sigges podd när de spelade upp den här reporten från SVT som var hon i Kenya eller var hon i något afrikanskt land, och där hon berättar då hur hon hjälpte den här taxichaufförens skadade typ farsa som låg på sjukhuset, och att hon gav henne pengar. Eller hon gav den här taxichauffören pengar. Mm. Och hon berättade ju det här som att hon hade gjort någonting liksom väldigt fint. Men lyssnar man på det så förstår man ju att hon har ju blivit lurad med den absolut största sannolikheten.
Av den här taxichauffören?
Av taxichauffören. Att det här är ett knep. Att få ett samtal i taxin och bli, liksom låtsas bli upprörd för att sen berätta det för passageraren och säga liksom sitt problem. Och att då den här personen ska då erbjuda sig pengar. För det behövs då pengar för att rädda det här. Och han har inte de pengarna och så.
Ja.
Många som lyssnar på det där i liksom lugnet hemma kan nog lista ut att hon har blivit lurad. Och i sådana lägen så i det läget så är hon lite för godhjärtad eller godtrogen. Och där känner jag att jag pallar liksom inte bli lurad vid sådana situationer. Men det blir också på som fan vilket läge man är. Är man utomlands, då är jag ju supermissingsam mot allt och alla egentligen. För att man vet inte vad för typ av scam som förekommer i de länderna.
Nej, men det stämmer. Men jag tänker så här, bara, men okej, okay, en var är de i Kenya det här, eller?
Någonstans i Afrika, minns inte.
Ja, okej. Okay. En afrikansk taxichaufför, hur mycket pengar tror vi han tjänar, liksom? Inte speciellt mycket, eller?
Nej.
Är det, alltså de här pengarna som den här tjejen nu blev av med, liksom, är det någonting som kommer att påverka hennes livsekonomi på något sätt? Eller kommer hon att gå runt ändå? Ja, men om det är det senare, så kan man ju tänka så här, är inte det ändå en god gärning? Även om hon blev lurad, så kan man ju ändå tycka liksom att om han nu fick några spänn extra att ta med sig hem efter dagens pass i taxin, är det så himla farligt då?
Nej, och i sak har du helt rätt, men det är ju grejen att man har blivit lurad och att han har lurats. Det är ju det som är grejen, att det är inte nice.
Nej, men det är inte nice. Men jag tänker att i vissa avseenden och i vissa kulturer, då har man ju på något sätt institutionaliserat det där också. Jag menar, om du åker till vissa andra länder där man har en kultur med att pruta på marknaden, då vet man ju också om att man egentligen blir lurad för att man är turist. För det ingår i spelet, så att säga. Och då köper man ju det för att man tycker att men det hör till. Liksom. Och jag betalar säkert dubbelt så mycket än vad han säljer den här mattan till sin granne för, men det hör till. Liksom.
Ja.
Och på lite liknande sätt kanske man kan se det med den här taxichauffören också. Liksom. Han försöker dra en rövare med en utlänning som han vet förmodligen har mycket pengar och kommer direkt från flygplatsen.
Ja.
Och då kan man ju som lurad kan man ju då kanske bara bjuda på det, tänker jag. Och bara, okej då.
Ja, det är inte hela världen. Även om jag tycker att för prutexemplet som du tar upp, tycker jag ändå att där brukar jag tänka så här, men vem fan bryr sig liksom.
Mm.
Men just att bli lurad.
Men det är klart, fan, ingen vill ju bli blåst.
Nej, exakt.
Det vill man ju inte. Sen kan man ju tycka så här, att det blir lite lättare att smälta det om man på något sätt i förväg känner att jag kommer att bli blåst. Och jag accepterar det. Liksom, för då blir man ju på något sätt inte blåst.
Nej, exakt så. Har du blivit blåst liksom sådär någon gång, rejält eller så?
Ja, men det har jag ju säkert gjort. Alltså jag tänker, ofta är det ju vid utlandssemestrar av olika slag när man, alltså folk lever ju på att sälja grejer och lura turister och betala för grejer. Jag kommer ihåg för länge sedan när vi var i Venedig någon gång, apropå Italien. Jag och din mamma skulle fika på något torg där, beställde, det här var innan vi hade barn, det var ju skitlänge sedan, liksom. Vi hade inte så mycket pengar. Så att, men vi åkte till Venedig i alla fall, vi satt där vid ett stort torg och så var det något café där med uteservering. Vi beställde varsin typ espresso och någon torr italiensk kaka.
Uh-huh.
Och så kom notan och då var det, jag kommer inte ihåg, men det var typ kaffet var med. Och kakan var med. Och sen så var det liksom två gånger så mycket mer. Stod det La Mustica.
Nej, du skämtar.
På kvittot. Och vi bara, vadå La Mustica? Så pekade liksom på en typ en fiolspelare som stod på andra sidan torget.
Nej, fan vad värdelöst. Så jävla ruttet alltså.
Och vi bara, okej.
Okay. Vad sa ni då?
Men alltså, du tror att vi kände precis på det sätt som du beskrev. Man kändes ju blåst och lurad och det var ju liksom inget roligt på något sätt. Liksom. Sen vet jag någon gång när jag var i något annat land och det var sån här skoputsare. Och då var jag ju också lite halv, jag tror att jag var lite, jag vet inte om jag var packad, men vid något tillfälle så var det någon som de ryckte i armen på. Så jag kan, du har smutsiga skor, jag kan fixa dina skor. Liksom, så där. Och jag bara, men visst, gör det liksom. Och då sen skulle han ha skitmycket pengar liksom, och så blev det ju tjafs om hur mycket pengar han skulle ha för det där och det var jättemycket liksom sådär. Och det var ju lite
konstig grej att vilja få skorna putsade på fyllan. Ja, men att det liksom är en bra idé på liksom att man bara, alltså, ja, visst att man går på en del saker på fyllan, men just att få skorna putsade, liksom, det var det man minst vill ha på fyllan.
Jag kommer inte ihåg detaljerna, men det var säkert inte ett av mina ljusaste ögonblick liksom, så där. Men och då tänkte jag bara, där blev jag ju blåst igen där, liksom, på pengar. Det var de två sakerna jag kom med. Det händer ju nästan varje liksom, både utlands, och det händer ju, jag tror att man är mer vaksam i sin egen hemstad på något sätt. Där har man bättre koll.
Ja, verkligen. Bra, har du blivit lurad i Stockholm någon gång eller så där? Det händer väl typ inte riktigt.
Jag kan inte komma på att jag har det, men eller så har de varit så bra så att jag inte ens har kommit på att jag blivit lurad.
Ja, just det.
Men det, att bli lurad är ju inte roligt, men som sagt, jag tycker att det är lättare att leva med det om man ändå känner på, ja, men vadå, de här pengarna, det är inte, det avgör inte mitt liv liksom. Jag kan leva utan dem liksom, eller de här grejerna, eller.
Ja, ja, men det är helt rätt i.
Men du, mer om Italien då liksom, skulle du kunna bo i Italien?
Ja, men absolut, speciellt på landsbygden. Alltså jag sa ju i något avsnitt här sen att Berlin är en stad som jag hade kunnat tänka mig att bo i. Jag tror inte att jag hade velat bo i någon större italiensk stad, men fan vad nice att ha något ställe på någon vingård eller sådär, det hade varit riktigt soft. Så det hade jag ändå kunnat tänka mig.
Skulle du vara vinodlare då? Eller vad skulle du pyssla med? Eller skulle...
Ja, men jag känner väl snarare liksom att jag äger de som odlar vinet.
Ja.
Så att jag är liksom...
Du äger de människorna?
Nej, men jag är... Alltså, inte liksom, inte precis så, men ändå så att jag är den här sköna snubben, vid det här laget så kommer jag väl vara 45-50 bast. Ja. Och då tänker jag att jag är den här sköna snubben som, ja, men man röker någon cigarr då och då, och man dricker lite vin, och så sitter jag på, jag ska ha en sån här stor terrass, eller som en gång utanför huset liksom, som en veranda där jag ska sitta och röka cigarrer och dricka lite vin och sådär, och sen så ska det komma någon arbetare då och då, så här, kanske var fjärde timme, och säger liksom bara, ah, el gioppo,
don gioppo,
don gioppo, what price should we have this, och så säger jag bara, ah, go for, och så säger jag någonting, eller du vet, jag tar såna där liksom lite beslut på min veranda.
Just det.
Men jag har sen, folk som sköter driften.
Och så står det två stycken italienare med slokmusche, kepa och hagelbössor.
Ja, exakt. Vid
grinden liksom.
Ja, exakt. Och så ska jag ha... Fast nu blir jag riktig. Först hade jag någon bild av att jag skulle vara liksom någon chillare. Men nu blir jag ju boss helt plötsligt.
Ja, men jag ser... Liksom. Precis, jag ser gudfadern framför mig.
Fy fan vad nice. Ja, men okej, okay, men jag tänker väl någon lite mitt emellan. Alltså folk ska ändå veta att så här, okay, han har gjort saker i sina dagar.
Ja.
Men de ska inte vara speciellt rädda för mig, för jag är så jävla, jag är soft liksom.
Precis.
Så att jag är inte läskig, men folk känner till och det går historier om mitt förflutna.
Just det. Du vet att din farmor, hennes högsta dröm, det är ju att vara mamma till en maffiaboss.
Men vad fan, det här vet jag. Hon vill ju vara... Var hon fått det ifrån?
Men det har hon fått ifrån Gudfadern-filmerna.
För hon ville vara en sån här liksom mobb-wife typ.
Nej, fast alltså mobb-mam.
Mobb-mam?
Hon vill liksom vara alltså typ morsan till gangsterbossen. Som bara liksom i det fördolda egentligen kan bara... dra en finger över halsen och bara sen dör den där kycklingförsäljaren som
ja, just det,
inte
just
kunde
det.
Leverera bra grejer liksom, eller vad det nu var liksom, sådär. Ja, men det var hennes liksom drömbild.
Jag tror att hon hade velat liksom vara morsa till typ så Escobar.
Ja, men precis.
Ja.
Det tror jag. Och så hade hon liksom, fast jag tror att hon hellre hade sett en italiensk maffiaboss än en latinsk maffiaboss. Men jag tror att det hade gått som en slags nödlösning.
Hon hade kunnat ta Escobar.
Ja, precis. Lite grann som reserv i alla fall hade han nog platsat.
Och så fick hon en snut i Stockholm istället.
Ja, men du förstår ju vad besviken hon blev.
Ja, jag förstår det. Fy fan. Ja. Stackarn.
Hon tyckte ju, när jag började på polishögskolan så sa hon så här, ska det vara nödvändigt?
Vet du vad menar hon med det?
när jag sa, men jag ska börja plugga på polishögskolan, morsan. Hon bara, ska det vara nödvändigt? Du kan ju läsa och skriva. Kan du inte skaffa dig ett riktigt jobb?
Vilken jävla support.
Ja, precis. Ja, men det, precis. Nej, men och sen har hon alltid sagt efter det, när jag blev polis, när jag pratade med henne och när man berättade så där, liksom, om man skulle göra på jobbet, då avslutar hon alltid varje samtal med att, ja men David, och så skjuter du först.
Och så skjuter du först. Alltså, hon är ju galen. Och ja. inte bara nu, utan hon har ju alltid varit galen.
Ja, absolut. Absolut. Det...
Och så skjuter du först. Var det liksom i form av att du skulle liksom vara säker, eller var det liksom bara en typ av principsak? Eller?
Nej, men det var nog bara för att jag skulle liksom inte ta några risker att liksom låta mig själv bli skadad. Det var nog liksom någon slags skydd. Det var inte så att de tyckte liksom att jag inte skulle göra det, utan då var det mest bara att, nej, men se till att skjut först och se till att inte någon annan kommer först och skjuta liksom.
Ja.
Så att det var liksom återigen lite det här maffia logiken.
Ja, verkligen, skjut först.
Ja.
Ja. Mob wife.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men precis, så är det. Men du, på tal om det här, så finns det ju en hel del förebilder. Är det något som du har? Har du några förebilder sådär som du tänker att...
Ja, jag tror att du är den närmsta... liksom, du är nog den förebilden som jag har sådär tydligt. Men jag har inte så mycket förebilder och kändisar, tror jag.
Nej. Men för jag har tänkt lite grann på det där också, och jag kom ju på liksom att jag har liksom inte en förebild, utan jag samlar ju på flera förebilder, och av en händelse så är ju du också en av mina förebilder. Både du och din syrra är faktiskt mina förebilder. Ni är ju väldigt extremt olika, kan man säga. Ni ligger ju på varsin kant på spektrat liksom, kan man säga.
Ja, definitivt.
I många avseenden.
I nästan alla avseenden.
Ja, men du har ju vissa egenskaper som jag verkligen tycker är ja, men som man kan se upp till liksom. Du har ett lugn, och du har en positiv grundsyn på livet som jag tycker är härlig. Det är liksom, det är skönt att umgås med dig, och det är lätt att liksom se saker och livet från en ljus sida när man hänger med dig. Så det är såna sidor som jag uppskattar. Och sen så är du ju extremt idérik och initiativrik. Jag blir ju trött på att jag hör om alla dina idéer och projekt som du har. Man kan ju tro att du brukar ju ibland skämta med Sampe, brukar du skämta om att ni lallar, men det där är ju egentligen bara en form av rökridå.
Fast vi båda ändå alltid varit tydliga med att vi båda är ambitiösa lallare.
Ja.
Vi har ju en lallig inställning till livet, men och vi lallar ju mycket, och vi ser till att liksom lalla, men vi är ändå någonstans ambitiösa också.
Ja, men precis. Och det där, det är väl värt att nämna liksom, att det ligger ju mycket jobb bakom det som du åstadkommer. Så att det är bra att man så att säga nämner det i sammanhanget.
Ja, det kan ju ofta.
Ja, men absolut. Och jag tänker ofta att när man tittar på sociala medier har ju en tendens att komprimera människors liv. Om man tittar på ditt Instagram-flöde eller dina YouTube-filmer så kan man ju lätt tro liksom, att ditt liv bara består av Beef Wellington och Miami-resor och glassar runt i en husbil. Men riktigt så är det faktiskt inte, utan det är ju ganska långa sträckor däremellan där det händer saker som inte ligger på YouTube eller Instagram.
Ja, men så är det såklart. Och så är det väl för alla, tänker jag.
Alltså man har ju en hel del, som sagt, förebilder. Du och din syrra. Min farsa var också en av mina förebilder. Jag har ju flera. Jag har en kompis, Leo, som är en annan förebild till exempel. Han har ju en unik förmåga att kunna sätta sig i andra människors skor på något sätt. Liksom, förstår vad jag menar? Han kan alltid se ett problem från din synvinkel. Eller från en tredje persons synvinkel. Och det där är en superkraft, tycker jag.
Ganska unik egenskap också.
Ja, men jag tror många försöker. Men det är inte alla som har den. Men han har den.
Ja.
Ja, men sen finns det ju kända människor också. Jag menar, Bob Marley är ju en av mina stora förebilder också.
Ja, det är en riktig kung.
Mm.
Det är också roligt att det är en förebild. Du som är emot cannabis.
Ja, men absolut. Men det förtjänar ju kanske att nämna att alltså. Jag tycker att det är precis, alltså det är inte den enda saken som,
nej,
att Bob Marley rökte braj var inte den enda saken som gjorde honom liksom till den han är liksom, utan det vara en detalj hos honom som jag kanske inte delar, men sen finns det en massa andra saker i hans engagemang för liksom både för fred och för rättvisa och ja, men mycket saker.
Inställning till livet och allting.
Ja, inställning till livet liksom. Och det finns jättemycket i hans sånger som jag tycker är tankevärt. Så han kanske hade ett annat syfte med att skriva de där texterna än vad jag läser in i, men det spelar liksom ingen roll. Men sen vet ju du att jag gillar ju liksom också att cykla.
Och absolut.
Ja. Och det går ju ganska bra för det mesta, förutom när jag står på öronen. Men jag tänker, och jag gör ju det för att jag tycker att det är avkopplande och lite meditativt och sådär. Men alla ser ju inte cyklingen på samma sätt. Så att jag tänker att jag skulle hitta på YouTube en snubbe som är också något av en förebild för mig. Och då tänker jag liksom att det här är ju liksom en förebild för mig i skogen när jag ska ut och cykla.
Vad fan var det där? Jävla kuk!
Den här killen, han har ju då alltså försökt cykla upp från backen. Och så har han misslyckats. Och det här är andra försöket han gör då för att komma upp på den här backen. Hans kompis har redan kommit upp för backen och står och filmar. Där drar han in hjälmen i skogen. Och så funderar han lite grann sådär, lite eftertänksam.
Jag hoppas att jag har slagit sönder den jävla cykeljäveln. Jävla skitcykeln. Det är mitt fel!
Och det här är också intressant. Först händer den där jävla skitcykeln. Och sen kommer han på sig själv bara. Det är inte cykelns fel, det är mitt fel.
Fan, säger jag! Det är roligt! Så ja. Gick den sönder.
Det här pågår ju, det här är ett klipp som jag kan rekommendera att se. Nu, det är 6 minuter långt och han fortsätter på det här. Så han försöker flera gånger att ta sig upp för den här backen och han är lika galen precis varje gång och skriker könsord och till slut så slår han sönder hela cykelhjälmen. Det framgår inte om han kommer upp för den här backen eller inte.
Varför måste han det finns första flera frågor. Kompisen som redan har kommit upp och han är på sin cykelhjälm också.
Ja.
Jag ser ju på hans nylle att han är ju alltså han touchar ju över 100 kilo. Ja. Han är inte den mest liksom atletiskt byggda killen. Och han har kommit upp för backen, vilket först är liksom, det är imponerande. Och att kompisen då som ser mer, liksom, han ser ju lättare ut om man säger så.
Ja.
Han har ju inte kommit upp för backen. Och sen så då, varför måste han ju cykla upp för backen? Varför kan han inte bara leda upp cykeln för backen?
Men det är ju en grej, det är en sån där mountainbike-grej liksom.
Att det är ju, okay.
Det är ju ett nederlag att kliva av cykeln. Man ska ju cykla upp för backen liksom. Det är därför han är så förbannad, för att i det här klippet så beskriver han ju också att han har ju tydligen misslyckats i den här backen förut, så att han hade ju liksom redan,
ja.
han visste ju liksom att det kom en svår backe, så han blev ju, och sen blev han ju helt galen, och sen så började han jämföra med liksom när han sprang, och att han blev förbannad över att han sprang långsamt för att han inte hade sprungit på en månad, och sen kom fler köns, och han var helt hysterisk liksom. Och det här klippet är ju, jag tycker det säger mycket om en människas drivkraft. Han ger ju inte upp heller alltså. I det här klippet så är det att han gör 3 försök i alla fall att ta sig upp för den där backen.
Och han har tillräckligt liksom med klarhet i att inse att okej, först var det en cykeljävel och han liksom hoppas att han har slagit sönder den, men sen kommer han ändå på, det är ju mitt fel, det är inte cykelns fel.
Ja, precis.
Och då blir han ändå lite klar i skallen.
Precis, han har såna här stunder av klarhet under de här raseriutbrotten.
Ja, exakt.
Och jag tycker liksom att fan, det här engagemanget, det får man inte när som helst. Och jag kan tänka mig att den här killen, han är säkert världens filbunke sen när han kommer hem och har kört sitt mountainbike-race här.
Och med filbunke menar du att han är liksom lugn och sansad? Och...
Ja, men jag tror det. Eller tror
ja,
du,
jag,
tror...
nej, men jag är helt med dig. Jag tror att han, här kommer liksom aggressionerna ut, veckan har gått, han har liksom hämtat barn från dagis, det här är liksom lördag förmiddag, han var taggad på den här cykelturen, och här är han liksom ingen, han behöver inte tänka på någonting annat än cyklingen, och det är bara cyklingen som gäller här.
Ja.
Och sen så kommer han tillbaka till sitt, liksom, till sitt vardagsliv och är helt normal.
Ja, tömd liksom på all aggression.
Exakt. Ja.
Och lite grann av det här känner ju vi också, tänker jag, när vi kollar på fotboll, eller hur? Alltså den här, att det är ju ett sånt där litet fönster i verkligheten när man kan liksom bli riktigt glad, arg eller ledsen eller besviken.
Och sitter man tillbaka och det är som en dimma och man bara, vad fan hände?
Ja.
Jag måste ju dock säga att den här reaktionen känner jag igen lite från min syster, om jag ska vara ärlig.
Ja, vi har ju faktiskt en nästan identisk miljö som du har förevigat med din telefon när hon skulle klippa gräset.
Ja, exakt. Det var ju,
har alltså, du tänkt på?
Det är ju absolut det jag tänker på. Hon fick ju, det var ju när vi bodde i villa och vi hade väl liksom kommit upp i åldrarna lite där, och så här, men man ska hjälpa till i hemmet lite och sådär. Det är det som man ska göra. Liksom. Man får göra någonting. Och jag vill minnas att antingen så var det att vi klippte liksom gräset varannan gång, eller att det var typ så, men John, du får välja det här, och liksom, Elin, du får välja det här.
Mm.
Hur som helst vart ju hon då liksom tilldelad det här klippa gräs-uppdraget. Och jag minns att jag satt i vardagsrummet och kollat TV, och så bara tittade jag ut genom fönstret och så bara ser jag hon, och hon bara slår på gräsklippan och skriker och bara bryter, för hon går liksom in i något äppelträd där, och hon bara bryter kvistan och kastar dem i marken, och man hör liksom svordomarna genom gräsklipparmullret och genom väggen in till huset, överröstar min TV för att jag ska höra alla hennes liksom svordomar och skrik. Och jag ser, jag har aldrig sett en människa så här arg. Hon står svär åt den här jävla gräsklippan för att hon hade väl problem med backarna, och hon gick in i äppelträd och grejer, och jag vet inte fan vad det var.
Vi hade ju en slänt uppförsbacke. Den var ju ganska, alltså, jag tror att den där självgående mekanismen på våran gräsklippare, den gav upp efter ett tag, så att man fick nog knuffa på ganska bra för att få upp den där för backen.
Ja, precis som den här cyklisten fick liksom kriga upp för den här backen flera gånger, så behövde väl hon göra lite samma sak.
Men jag tänker, man brukar ju säga att man ska liksom inte liksom hålla ilska inom sig, för det är inte bra liksom på något sätt.
Nej.
Och i det avseendet så är ju både cyklisten och din syrra en förebild också, för att det kan man ju inte säga att din syrra direkt håller inne med den här typen av känslor, eller hur?
Inte det minsta, och jag kan ju jag kan verkligen inte relatera till den ilskan. Alltså jag kan inte förstå hur hon blev så arg. Det finns liksom inte inne i mig att bli så arg på någonting.
Nej, precis. Du har ju ett väldigt jämnt humör. Tror du att och det är ju i de allra flesta fallen så är det väldigt positivt. Men finns det några nackdelar med det?
Nej, alltså det skulle väl vara liksom om det finns någon typ av överlevnadsinstinkt där som inte funkar som den ska, i att jag inte blir så arg. Men det har jag inte mycket nytta av i dagens samhälle, så att nej, jag kommer fan inte på någon direkt sådär. Alltså jag skulle vilja säga att blir du väldigt, väldigt arg, så det i sig kan ju vara det är en dålig egenskap, eller dålig egenskap, men det är ju kanske en egenskap som inte är dunder. Men har du den egenskapen så har du andra egenskaper som väger emot. Kanske i form av att du blir väldigt, väldigt glad, eller att du känner väldigt mycket med andra, eller vad fan det nu kan vara. Som jag kanske inte besitter. Så om du bara isolerar den egenskapen ilska, så är det kanske inte top notch. Men min syrra har ju mycket egenskaper som jag inte besitter.
Men jag håller med dig, och jag tänker nog lite likadant där. Att jag tror att våra egenskaper befinner sig liksom på någon slags glidande skala där. Liksom. Och har man mycket av en egenskap så finns det någonting annat som så att säga. Det finns en anledning till varför man är bra på en sak, men det har också en baksida. Alla mynt har en baksida på något sätt. Liksom.
Ja.
Och någonstans så gäller det ju att man kan, känner man till dem där, då kan man ju jobba runt de flesta av de där sakerna. Men för fan, så det där är...
När har du blivit liksom riktigt förbannad?
Ja, men alltså...
Jag skulle vilja säga att du har mer av förbannad i det än vad jag har.
Ja, det skulle jag också säga att jag har. Absolut. Du är nog en av dem, har det jämnaste humöret bland många av dem, eller bland dem som jag känner. Ja. Jag kan inte påminna mig att du har blivit förbannad någon gång faktiskt, sådär, riktigt sådär.
Nej. Den senaste gången jag minns själv var den här jävla parkeringsböter har ingenting emot. Men det här var ett läge där jag hade betalat en parkering via sms. Och sen hade den här inte parkeringen, den hade liksom inte gått igenom på något sätt. Så hade de skickat en jävla pappersfaktura på den här skiten.
Ja.
Med liksom, och det var en sån här 14 dagars faktura. Eller så här, typ 7 dagars faktura. Så här, vem fan skickar 7 dagars faktura eller någonting?
Ja, just det.
Och så hade jag varit i Thailand här. Och då hade de skickat en ny pappersfaktura med post. Och då fick jag då alltså en parkeringsbiljett som kostade typ 16 spänn blev typ 250 i påminnelseavgift och fakturaavgift. Och så här, alltså det var bara efterblivet att jag inte bara kunde betala med Swish från början, och alltså jag var bara så jävla arg på det system. Och jag märker ju nu att jag blåser upp lite också när jag bara tänker på det här vidriga systemet man hade. Men det var fan senaste gången där jag kände jävla idioter.
Men, alltså, men då ska vi ändå sätta det här i proportion, Joppe, för att jag menar, det här är ju sån här kontorsilska som jag brukar kalla för. Alltså, man blir arg på något papper eller något mejl, men det innebär ju inte att, jag har ju aldrig hört dig liksom ringa upp Hojab eller vad fan det är för företag som ligger bakom den där funktionen.
Nej,
skälla
nej,
ut
nej.
Någon växeltelefonist liksom.
Nej.
Det gör ju inte du.
Nej, det sker ju inte. Men åter till dig, vad har du något minne när du har blivit riktigt förbannad?
Ja, men jag har tänkt på för, alltså det är sällan, extremt sällan att jag har blivit riktigt förbannad på jobbet. Någon gång kanske att jag har blivit, haft riktigt mycket adrenalin så där, liksom, om man har liksom typ fått mer eller mindre slåss på jobbet så där, liksom, och brottas. Men då är man inte så arg mer, då är man ju mer liksom,
ja,
upphetsad av adrenalin.
Ja, exakt.
Och så jag hade ju en karriär som dörrvakt innan jag blev polis. Det var ju som sagt där fick man liksom brottas en del och sådär.
Ja.
Kunde det vara så. Men annars så tänker jag så här, när man har blivit sådär så att man liksom har blivit liksom riktigt arg, det är ju egentligen på din syrra.
Ja, just det. Det är fan sant alltså.
Och det där är ju konstigt. De som man älskar absolut mest, det är de som man kan bli så här, ja, man vet inte vad man ska säga om man bara står och skriker liksom. Och det händer inte så ofta, tror jag. Det tror jag du kan hålla med om, att det är inte jätteofta som jag har blivit det.
Nej, det är inte ofta. Men det var ju en period när, och jag tror att många som lyssnar på det här som har föräldrar eller syskon kan nog hålla med om att för det är ganska vanligt bland mina vänner också att barn har en period med ofta en av deras föräldrar där det är lite tuffare eller sådär. Eller det är någonting som skaver. Och du och min syrra hade ju också en sån period när, vad fan var hon då? Såhär, 16 typ, någonting sånt. Där det var ofta ganska dålig stämning vid matbordet. och det varade väl liksom kanske så här 1-2 år eller något sånt där, där det var lite så. Och det är väl kanske det var väl under den tiden då jag kan liksom tänka mig att du var förbannad på henne och hon var lika förbannad på dig.
Ja.
Och där jag och morsan satt och tittade på varandra och tänkte, jaha, nu blir det åka av igen här.
Men alltså, det där är ju spännande för att. Och det hela berodde ju delvis på att man var ju en sån här fas, en frigörelsefas som alla kids har.
Ja.
Men där hade ju du och din syster hade ju olika strategier, har jag kommit fram till, min egen lilla analys i alla fall.
Ja.
Hon tog ju alla såna här fighter liksom head on, helt öppet.
Ja.
Om jag sa bara, men du måste komma hem eller du måste ringa, då tog ju hon alltid liksom den konfrontationen med mig.
Just det.
Medans jag vet ju att du hade ju en annan strategi. Jag tolkar det som att du sa det som du visste att jag ville höra. Och sen sket du i det och gjorde i alla fall som du ville liksom. Om jag sa bara, men John, du får plocka in i diskmaskinen. Så bara, jajamän, så du. Absolut, jag ska göra det. Och sen hände det liksom ingenting då. Eller så var det så, här, så att du gjorde det liksom en halvt om halvt gjorde det första gången. Och sen sket det liksom. Kan det ligga någonting i det?
Ja, men jag tror att din analys är väldigt, den är pricksäker. Både hos mig och syrran. Sådär, så att, ja. Och jag vill nu, ja, kanske i efterhand så vill jag ändå säga att min strategi var ganska bra. För att jag har ju liksom har ju liksom inte haft bråkat med varken dig eller morsan på något sätt så här under barndomen.
Nej, du kom ju undan med mycket mer. Vilket gör naturligtvis att din syrra tycker ju liksom att hon har ju haft det tuffare än vad du har haft det. Vilket hon nog säkert har haft också. Liksom. Det har blivit mer fighter, mer kontroll och mer sådär. Sen är det ju det att du är ju ett par år yngre än din syrra och då är man ju. De har ju testat alla grejer på henne. Så man kanske inte gör om riktigt samma tabbar med dig som man gjorde när man var nybörjarfarsa.
Nej, jag tror att i någon mån så har väl hon plöjt vägen lite för mig.
Ja, det tror jag.
Även om det inte är liksom huvudanledningen. Men det tror jag absolut att hon har gjort.
Ja, men precis. Nej, det var nej, precis. Ja, absolut. Nej, det var kanske inte hennes syfte.
Nej, exakt.
Nej.
Men du, farsan, jag gick igenom bilderna här från L-galan.
Ja.
Jag såg inte att du var med. Var var du någonstans? Jag letade. Var det farsan någonstans?
Såg inte du mig där alltså?
Nej, men jag har kollat igenom alla bilder och jag har inte sett dig.
Fan, missade jag det.
Vad har du på L-galan? Vad tänker du och vad vet du om det?
L-galan för mig, alltså det låter, L är väl en jag skulle säga att det är en veckotidning typ.
Ja, men jag tror att du kan ha rätt, ja.
Ja. Och sen tänker jag att det riktar sig framförallt mot kvinnor mellan åldrarna 25 och 45 kanske är den primära ålderskategorin som de vänder sig till.
Ja.
Mycket mode, livsstil, säkert en hel del snigelslämsreklam. skulle jag säga. Kanske en hel del så här lite, ja men så här går du ner i vikt, så här gör Taylor Swift nya badrum inrätt så här liksom, jag vet inte, så. Uh-huh. Och så bara, det här är det senaste nya från Paris, vårsalong i år ska det vara duvfodrade kalsonger.
Men du följde inte själva galan då alltså, för några dagar sedan där på Grand Hotel?
Ja, men jag väntade på inbjudan länge, vet jag. Men jag tror att den, förmodligen så måste den ha kommit bort. De har kanske skickat den till Linköping.
Ja, men exakt. Ja, de måste nog ha kommit bort i posten. Ja. Jag slarvade bort liksom tiden och sådär. Missade tyvärr livesändningen. Jag vet inte hur det gick till, men jag missade den i alla fall. Såg ju, en stor nyhet var ju att, jag läser rubriken här, Läckberg gick osminkad på Ellegalan, inom citattecken, befriande. Smink? Nej tack. I alla fall inte för Camilla Läckberg på Ellegalan. En befriande känsla. Och utöver det så kan jag också meddela att Benjamin Ingrosso var Sveriges bäst klädda man. Eller bäst klädda totalt. Jag minns inte exakt. Men han vann.
Framgår om han var sminkad då?
Jag skulle ju utgå från att han var sminkad.
Okej, okay, så han var...
Camilla Läckberg körde inte på smink i alla fall.
Nej.
Hon hade tagit inspiration från... Nu ska vi se så att jag säger rätt här, va? Pamela Anderson tog en inspiration just från, som flera gånger dykt upp på event utan smink.
Mm.
Men jag tycker att, alltså för jag fan, alltså jag har noll koll på Ellegalan. Man hör ju alltid varje år när det är typ Ellegalan, för det dyker upp massa videos om det. Men jag har ju inte en jävlast aning om vad det är.
Men du som har läst på nu då, vad gör de på den där? Vad är det?
Men liksom... det är det som är lite what the fuck med Ellegalan, som jag inte riktigt fattar, är ju att det är ju en modegala. Det är därför det också är så jävla konstiga kläder på alla. Det jag inte fattar är ju att, alltså, alla är inbjudna. Det är inte bara modemänniskor som är inbjudna, utan det är liksom, det är bara random kändisar. Det är liksom Annie Lööf är där. Och du vet, sådär.
Men vänta, alltså, nu måste vi, jag fattar inte riktigt. Alltså, de här människorna som du pratar om, Ingrosso och Camilla Läckberg, de är ju gäster på den här galen, eller hur? De är alltså åskådare, typ. Vem är det som liksom uppträder? Är det liksom klädbolag som visar upp sina kollektioner, eller?
Ellegalan är en svensk modegala som äger rum i Stockholm varje år sedan 1998. Galan arrangeras av modetidskriften Elle och man utser årets mest framstående personer och verksamheter inom modebranschen, modeskapare, fotomodeller, stylister, make-up-artister och årets bäst klädda kvinna och man.
Okay.
Så det är väl typ som en Oscarsgala fast liksom innan mode typ.
Ja, men jag fattar.
Men fokuset är ju på gästerna. Alltså det är ju gästernas kläder, det är där typ fokuset är, om jag fattar det som.
Ja, ingen bryr sig om vem som vann priserna liksom.
Nej, det är väl tydligen att Benjamin Ingrosso där var väl bra klädd. Ja. Och det är mycket liksom så här outfits från röda mattan och du vet, jada.
Hur är man bra klädd då?
Ja, men han, alltså Benjamin Ingrosso hade ju då på, vi kan ju gå igenom hans outfit här då. Benjamin Ingrossos klädstil är sannoliken felfri. Det är därför inte någon förvåning att han vinner årets bäst klädda man 2024. Kostymen i siden är ett samarbete mellan Benjamins stylist Dennis Breschner och märket Oscar Jakobsson som de tagit fram för Benjamin. Materialet gör luckan mer intressant och att styla med en öppen väst under och låta ett lägre halsband skymta känns helt rätt. Långa halsband med berlocker. Vad fan är berlocker? Är även en trendspaning inför hösten 2024. Så looken känns extra trendig. Och det är alltså en... Alltså han har på sig en svart siden kostym med höga axlar. Och där man skymtar...
Men vadå höga axlar?
Ja, men de är lite så här kantiga uppåt, du vet. Så går uppåt.
Okej. Men vadå, är de påbyggda uppåt?
Ja, inte groteskt mycket, men lite
som
mer.
Som Frankenstein?
Ja, lite så.
Okej.
Okay. Och sen så intressant. Bred krage. Och sen har han liksom ingen skjorta, han har bara väst och kavaj.
Ingen skjorta under västen?
Nej, exakt. Så jag är liksom barbröstad nästan sådär.
Men en fråga nu.
Ja.
Alltså, vem är det som bestämmer att det här är rätt?
Det är en bra fråga.
Och sen rätt utifrån alltså, vad? Alltså i vilket sammanhang?
Ja, men det är fullständigt oklart exakt vem som gjorde det. Det är Damernas Värld som har skrivit någonting. Men jag har ju ett litet sådär, alltså jag tycker att det blir så jävla fel när, alltså jag har liksom förståelse för så här konstnärkläder och så på modeuppvisningar runt om i världen där det är en modeuppvisning. Men när människor som är kända för att de sjunger eller för att de skådespelar eller för att de är politiker, när de helt plötsligt ska klä sig i liksom så här super så här extravaganta kläder,
mm,
så slår det lite, alltså det är fine om de personerna antingen är liksom typ modeller och visar upp ett märkes liksom, så här, det här märket vill visa det här typ. Men jag har ju gått igenom bilderna, liksom outfitsen. Och vissa kläder som vissa har på sig är ju sån här, det är lite sånt som du ser på walkshows. Catwalks, exakt.
Det kan ju vara en intressant grej att man visar att så här skulle en ny Volvo kunna se ut. Du kommer aldrig se den på gatan, men du kanske hittar någon av de här lyktorna eller den här liksom avgasröret kanske kommer på en serietillverkad bil sen. På samma sätt tänker jag med de här kläderna på modevisningar, att de, så här skulle en klänning kunna se ut. Den kommer inte heller se på gatan, men kanske den här färgen eller det här tyget i en annan form liksom, så att man kan ge lite inspiration och sådär, va? Det kan jag väl köpa.
Ja, men, och det håller jag helt med om. Men problemet främst är nog liksom att det blir fel när de här personerna ska liksom bära de här kläderna på något sätt. Att, så här, varför ska ni göra det? Eller varför ska du göra det? Varför har du så konstiga kläder på dig? Du är ju liksom bara, alltså, du sjunger.
Ja, precis.
Varför har du på dig det här konstiga?
Nej. Liksom? Ja, men,
och det ska ju tilläggas att många är ju också bara klädda efter liksom, de är festklädda sådär. Och har väl lite mera sådär, om jag har på mig det som jag vill ha med, som jag vill gå med på fest. Och den tycker jag ju, det är ju det som är liksom, den köper jag ju. Det är så det ska vara på något sätt när man går på en gala. Det är just de här catwalk-outfitsen som jag bara, varför det?
Nej, men ja, men precis. Nej, men och jag tänker så här också, att för att bli utnämnd till Sveriges bäst klädda man eller kvinna, så räcker det inte med att du klär dig på ett visst sätt. Du måste ju dessutom vara kändis till att börja med på ett eller annat sätt. Lennart Asplund, ja, fastighetsskötare i Ludvika, han kommer ju inte att vinna. Eller?
Nej, och hans inbjudan försvinner också.
Den försvinner ju också i posten på något sätt. Liksom. Och Lelle kanske klär sig, kanske jävla fena på att klä sig helt enkelt.
Ja.
Och får alla att vända blickarna efter honom när han går på gatan där i Ludvika. Men så att, och det där tycker jag är lite, ja men det jag vet inte vad det är värt. Eller jag fattar inte poängen helt enkelt.
Nej, exakt. Och jag tycker väl bara att för att ha såna här typer av, jag vet inte riktigt, i och för sig, alltså, ska man ha på sig såna här superstarkläder, om man ska kalla det för det. Eller jag vet inte vad man ska kalla det för. Jag tror att alla förstår nog lite vad jag menar med de här konstiga kläderna som man aldrig annars har haft på sig. Alltså, det finns ingen som går runt i såna kläder.
Du ser det på Ica liksom.
Nej, exakt. Jag tycker att i och för sig, ska du ha på dig de kläderna, så är det väl någon modegala som är rätt ställe att ha på dem, i och för sig. Men det blir väl bara lite så här, jag vet, det kanske bara är för långt ifrån dig helt enkelt.
Ja. Ja, men, och det är för mig med, alltså, helt klart. Men nu är det ju så här, jag måste ju bara, när vi nu pratar om ICA, så måste jag ändå, jag kommer ihåg att jag såg en snubbe på Hemköp här i Linkan för kanske ett halvår sedan. Uh-huh. Han var så jävla cool snubbe. Alltså, han hade på sig såna här knälånga det såna äppelknyckarbyxor tror jag att de kallas för. Du vet såna här golfbrallor som Lasse Åberg hade i Den ofrivilliga golfaren, vet du? Har du sett den filmen?
Ja, det har vi.
Sällskapsresan när han spelar
golf. Alltså, vadå, är det så här höga jäkla...
Ja, men
det,
med så här puffiga så slutar de liksom efter knät.
Aha.
Rutiga. Och så hade han röda knästrumpor under det liksom, ända upp till knäna.
Aha.
Och sen hade han på sig någon kavaj och sen på huvudet hade han en sån där keps, jag vet inte ens vad de heter, som Sherlock Holmes har.
Ja, jag vet exakt vad du menar.
Det gled han runt med inne på ICA.
Men vad krävs för att de här superstar-outfitsen,
ja,
eller sådana riktigt konstiga outfits, vad krävs för att bära upp det? Är det självförtroende eller är det liksom en kändisstatus? För att han uppenbarligen löste ju det liksom.
Jag tror att är man kändis då kommer man undan med allt.
Mm.
Så att säga, man kan ju ha hur skruvad grej som helst. Men då tycker jag ändå folk bara, vad kreativt.
Ja.
Och det kan jag hålla med om. Det är kreativt. Alla borde kunna få göra det. Men är du en lågstatusmänniska till att börja med, om jag använder det begreppet, då kommer du liksom, då kommer du att bli ifrågasatt så länge du sticker ut åt något håll. Det minsta lilla.
Ja, ja, ja.
Tänker jag. Ja, men nu har jag hittat bilden på honom. Jag ska skicka den här bilden till dig, ska du få se honom.
Ja, men vilken jävla kung.
Eller?
Ja, det är en superkung. Och kapsen är helt galen. Galen. Men den där är ju en, det är en, alltså, på tal om liksom modeuppvisning och så här, det här är, han har ju tänkt igenom det här.
Ja.
Det här är inte skett av en slump.
Nej, absolut inte. Här har vi vårt bäst klädda man.
I och för sig, alltså, är han på spektrat? Ja, förmodligen. Men jävlar vad han rockar den där outfiten. Och den är bra som fan.
Den är skitbra.
Ja. Det är jättebra outfit. Det är en outfiten som du beskrev. Och sen så har han liksom rutiga höga strumpor med stiliga skor.
Ja.
Och så byxor som slutar saxen i knäna. Och den där kapsen med dubbel skärm. En skärm fram och en skärm bak. Det är så jäkla bra.
Och sen någon slags rosett högst upp också, tror jag.
Ja, exakt. Det är också kul att du har smygfotat honom.
Ja, men det gjorde jag av kärlek. Inte för att jag liksom vill håna honom.
Ja,
ärligt talat tycker jag att fan, vi behöver fler såna där människor alltså.
Ja, nej, men det är absolut. Kör den outfiten imorgon till jobbet.
Ja, men jag har ju inte de där grejerna liksom. Annars ska jag göra det. Och dessutom är jag lite smygminimalist som du vet. Så att jag köper gärna inte på mig massa grejer.
Nej.
Ja, för fan. Men du har ju en politikerkarriär på gång här.
Ja, men den krigar jag ju med.
Ja, men den går ju ganska bra, eller hur? Alltså,
ja,
jag menar, du
ja,
har ju
det...
redan... Och jag menar, du ligger ju jävligt bra till hos typ segmentet 57-åriga medelklassgubbar i Nacka.
De gillar mig som fan.
Ja, men de tror jag du har redan. Liksom. Där är du hemma.
Ja, de är i fickan.
Ja, men frågan är liksom, vad har du för plattform egentligen utöver den här? Du hade ju någonting som du hade lovat dina väljare. Det var ju en sån här sportgala med nya intressanta sporter.
Just det, ja, den är jättebra idé.
Den är ju en av, den går ju du till val på.
Ja, stämmer bra det.
Vad hade du mer för någonting, tänker jag?
Ja, men sen så kommer jag kommer eliminera alla liksom telefonbedrägerier genom att banna bank-ID:et.
Just det, fast det var plus 60, eller hur?
Ja, 65 tror jag att jag sa, eller 60-65, men ja, exakt.
Där kan du nog hamna i samma läge som Trump. Alltså. För han har ju också han målat in sitt hörn lite grann. Han har ju liksom, förra valet fick han jävligt mycket väljare för att han lovade att förbjuda aborter.
Mm-hmm.
Men nu börjar ju det där bita honom i röven lite grann inför det här presidentvalet. Så där får du ju vara lite försiktig så att du liksom inte skrämmer bort för många 65-plussare.
Det är sant som fan. Verkligen sant som fan. Mm.
Alltså, du får
men där skulle jag dock jag tror ju att jag har dem med att jag kommer ju slopa Skatteverket.
Ja, men då precis, då har du redan tre stycken prioriteringar klara.
Ja,
slopa
exakt.
Skatteverket, eliminera bedrägerier genom att införa bank-ID, åldersgräns, övre åldersgräns för bank-ID, och
ja.
Du har den här sportgalan liksom.
Ja.
Och då tänker jag så här att du vet, det finns ju två stycken proffspolitiker som har startat någonting som kallas för folklistan.
Proffspolitiker?
Ja, men det är ju det.
Alltså de är bra politiker.
Ja, men, alltså, nej, men de är yrkespolitiker. Om de ja, är okay, bra okay, eller okay. inte,
ja, fattar,
det är en annan sak. Va?
Det är inga lallare liksom.
Ja, eller, ja, vissa tycker nog att de är det också. Den ena heter Sara Skyttedal, det är en gammal kristdemokrat. Och den andra heter Jan Emanuel, det är han med Ferrarisarna sossen.
Just det, ja just det.
Som
ja.
Inte, han är inte sosse länge tydligen. De här två har ju liksom kommit på att de själva ska ställa upp i Europaparlamentsvalet. Det som vi gick igenom ja. förra veckan.
Jaha, just det fan. Fan och spännande.
Det här är ju spännande. Och de säger ju, alltså de kommer ju från två helt olika partier.
Ja, men gör de det här tillsammans?
De gör det här tillsammans.
Jaha.
Och det roligaste med dem är att, liksom att de säger själva, nej men vi är inget parti. Vi är bara någon slags samarbete.
Jaha.
Och de har heller inte liksom kunnat beskriva liksom vad de står för. Alltså det finns ingen ideologi eller, alltså du vet ju sossarna, du vet ju ungefär vad socialism innebär och man vet ju ungefär vad kapitalism innebär och konservativa partier vet man ungefär vad de ligger rent ideologiskt. Men de här två, de kommer ju från två helt olika håll och säger ungefär, min tolkning är så här att rösta på oss två, vi är två sköna människor. Vi kan inte säga riktigt hur vi kommer att rösta och hur vi kommer att göra i Europavalet. Men om ni röstar på oss så kommer vi att hitta på sköna grejer. De vill liksom på något sätt ha någon slags carte blanche eller bara något frikort för att kunna göra vad de vill utan att behöva berätta det. För att om man tittar på deras hemsida.
Ja, de har en hemsida.
Ja, folklistan.
Åh jävlar. Ja, de heter folklistan.
De heter folklistan. Och då har de... Då står det så här 10 topprioriteringar och då är liksom, av de här 10 så är 8 är gråade, de är blurrade så de ser man inte ens. Utan de har bara kommit till 1 och 2an och då är det första, skrota asylrätten och den andra, skicka kriminella i fängelse utomlands. Det är det de går till val på liksom.
Men varför är de, för nu är jag inne på hemsidan själv här då.
Ja.
Jag trodde att man skulle få se resten om man klickade på läs mer, men det är fortfarande bara de som står. Men alltså okej, okay, spännande.
Och då tänker
men alltså vadå, det här är ju det här är ju bara PR väl.
Nej men jag tänker det här är någon slags, jag vet inte om det här är någon slags practical joke eller vad det är. Vad ska man tro om det här liksom, att bara hur många människor kan vi lura genom att säga ingenting och säga åt dem att rösta på oss?
Men vadå, inte den här, alltså det här är en vek svensk version av Kanye West for president.
Exakt.
Alltså det är ju, det skulle jag ändå tolka det som att, fast hemsidan ser så jävla, den ser ut som en, som att du kommer in till så här, folktandvården. Alltså ja. Den är så här, den är inte alls prankig hemsidan.
Nej, nej.
Utan hemsidan är ju, den ser ju väldigt så här mesig och... statlig ut, om man säger så.
Exakt. Men det är nog en tanke. Och så längst ner, skitstort, hjälp oss utmana partietemplismanget. Donera via Swish.
Men nu, vadå? Alltså, här står det ju, vi går till val med en öppen lista. Det betyder att du kan ställa upp i valet till Europa. Så att den här listan ska då fyllas på med vad folk vill då, eller?
Ja, men precis.
Det verkar vara det som man vill.
Alla får vara med, liksom.
Exakt, men det är väl ganska, alltså de går någon typ av, fast det blir jävligt oklart, de står ju inte för någonting då blir det bara att de får bara in en massa åsikter och så.
Ja, det fan, alltså och sen det de skriver, när man läser här, de har ju skrivit liksom sätt gränser för EU och då är det bara en massa såna här liksom, alltså det är bara snömos. Det som, alltså det är grejer som de flesta kan hålla med om, men hur det ska gå till det framgår inte, och hur de här sakerna ska liksom gå ihop liksom. Nej, det är... Jag tänker så här,
men,
att det här är ett slags test på om Ricky Gervais har rätt eller inte.
Ja, faktiskt. Ja, men det kanske är det, men sånt där funkar ju då med bara random PR-tricks.
Ja,
Och de har ju en Swish och en bankgiro.
Jag vägrar att tro att det kommer funka. Så det är ju egentligen den intressanta frågan här nu. Kommer de här tomtarna in i EU-parlamentet? Eller inte?
Alltså, jag är ju ändå av den nya skolan där jag ändå kan känna, och det är väl därför det kanske ändå halv går vägen för dem, är ju att men jag hade tyckt att det var lite underhållande att se var det här slutar någonstans, så vill inte att han ska dö redan nu, utan jag vill gärna se liksom, men vad händer när de är där och hur kommer de prata, och liksom han Emanuel som han lallar ju på alla sociala medier och sådär, hur kommer han agera där, och det finns mycket frågor som jag vill ha svar på, så att ja, men jag är lite taggad på det här Swish-numret alltså, som är längst ner på sidan.
Ja, jag blev så jävla deprimerad. Fast samtidigt så är det kul, lite underhållande. Det har du rätt i.
Ja, visst. Det är absolut.
Jag vet inte om jag vill att de ska styra, bestämma något.
Inte med. Nej, jag förstår det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men du, och sen undrar jag ju om du har någon koll på vår vän Koffi Azar.
Nej, Koffi har jag haft dålig koll på nu.
Jag var ju tvungen att ha lite kik. Landskrona Boys spelade ju mot Brage i helgen. Och jag tror det blev 1-1. Tyvärr så gjorde han inga mål. Men jag tror att han... Jag vet inte, de måste ju inte coacha honom tillräckligt bra alltså.
Nej, han borde byta klubb alltså.
Ja.
De gulsvarta i Tyskland.
Exakt.
Det är jättekul att vi är liksom, i den här podden så har ju Landskrona Boys blivit någon typ av riktig så här, vad säger man? Random uppskott i klubbar.
Liksom en liten fadderklubb till oss.
Ja, exakt. Verkligen Landskrona. Det hade varit lite coolt om vi fick en sponsplats. Att det står farsan och jag på Landskrona Boys plan.
Ja, eller hur? Liksom, ja. Precis. Bakom målet där, du vet, så här liggande så här på snedden.
Ja, exakt. Och sen så, den försvinner så fort Koffi Azar drar.
Men jag tror att vi har mer inflytande än vad vi tror. För att, du vet, var det förra podden vi pratade om VAR? Nu har de ju hängt på den här trenden. Filosofiska rummet. Ett program, en podd på Sveriges Radio. De körde ju ett helt avsnitt om det här.
Och fy fan.
Nu ska vi se. Filosofiska rummet. Alltså... Lyssna här, liksom bara liksom ingressen till deras program. Fotbollen och rättvisan. Kan VAR ta död på fotbollens själ? Det var ju i princip det som vi... Det har ju vi redan avhandlat.
Absolut.
Rättvisa med teknikens hjälp ställs mot känsla och spontanitet. Vad är viktigast i fotboll? Frågan är delad på fotbollssverige. Ja, men det hade du redan konstaterat.
Ja.
Och då har de liksom tagit dit en idrottsfilosof. Visste du att det fanns sådana?
Det låter som ett riktigt hobbyyrke.
Nej, men jag tycker det är skitcoolt. Kutte Jönsson, Malmö universitet. Han är idrottsfilosof. Men det kan jag tycka, det är vi också.
100%. Jag skulle säga att alla i tv-soffan som kollar fotboll är fotbolls... Eller, ja,
eller hur?
Fotbollsfilosofer.
Eller ja. Hur? Vi kan, precis. Det finns 25 000 på Borussia Dortmunds södra läktare, kan vi alltså berätta.
Exakt. Och fan, stort tack till alla som lyssnade på förra avsnittet och gav en liten prayer till Dortmund, för vi gick faktiskt vidare till semifinal i Champions League. Och jag tror ju att, alltså det är tre saker som har påverkat. Mm. Min polare Jakob hade på sig fyllkrogtröjan under hela Krukan FC-träningen som han hade. För den tröjan har liksom denna makt, den har någon speciell liksom magi sådär. Ja. Och sen så gjorde vi första målet precis när min vän Ellen kom till Rom. Så att jag tror att hon hade också en påverkan där. Och sen så alla prayers, liksom alla som ändå tänkte på Dortmund den dagen som lyssnade på förra avsnittet. Jag tror att det är de tre sakerna som gjorde att vi vann.
Ja, men, det där köper jag helt. Och jag tycker att det där, om det inte finns, så borde det finnas vetenskapligt stöd för de där teorierna. Och jag kan tycka liksom att, jag menar, vi har ju pratat om vetenskap och folkbildning förut, våran förening WOF som jag är med i.
Ja, ja.
Det här är ju möjligtvis det enda undantaget för helt som vi kan godta när det gäller
100%
vetenskap och sådär. Utan 100%. Det här är ju det som bekräftar egentligen att i alla andra sammanhang så är det vetenskap som gäller och forskning och bevis. Men det här bevisar ju att det finns undantag, som sagt.
Ja, nej. Jag kan inte mer än hålla med. Det är faktiskt, när det kommer till sport så finns det krafter som inte går att förklara.
Mm.
Det kan vara en tröja med speciell makt eller vad fan det nu än är.
Men det här blir det här jobbigt nu inför första matchen mot Paris här? För då innebär ju det att Jakob måste ju se till att träna med rätt tröja.
Ja, men, nej, för han kan bara på den.
Han kan bara på den, okej.
Okay. Ja, bara den är på. För det var ju, vill du veta, en sjuk grej, eller? När vi mötte första matchen i Atletico Madrid.
Ja.
Du minns att första halvleken var typ det sämsta vi någonsin har sett.
Ja.
Ja, tror du att han hade på sig den i första halvlek?
Nej.
Nej, det hade han inte. Hade han på sig den i andra halvlek? Ja, det hade han.
Ja, men precis.
Jag säger då, att den där tröjan har så jävla makt alltså.
Det är ju bevisat då alltså, eller hur?
Ja, det är jättebevisat. Det är en teori som går att testa om och om igen. Och den visar samma svar varje gång.
Ja, men okej. Men hur ska vi lösa Ellen då inför nästa match?
Alltså Jakob förklarade det som att han är diabetiker. Ja. Och han sa ju att han har en sån här puck som liksom alltid ger lite sådär stadigt insulin typ.
Ja.
Och sen måste han skarva med sprutor. Och han förklarade det som att fyllkrogtröjan är den här pucken. Och jag tror att insulinsprutan kan vara lite vad som helst. I det här fallet var det Ellen, men det kan vara någonting annat.
Men det här blir ju svårt då alltså. För vad ska vi veta vad det andra är?
Ja, det är bara try and fail, hit or miss.
Har vi råd med det?
Nej, inte. Vi måste lösa någonting inför 30 april, för att då måste vi veta.
Men åtminstone att vi ser till så att våra lyssnare är med oss andligen, det måste ju i alla fall kunna banka.
Ja, 100%.
Mm.
Och ja, med det sagt så får vi väl tacka för att alla lyssnare har varit med så här långt i att vi har fått vara i hörlurarna eller högtalarna, och att ni har varit med oss andligen även den här gången.
Absolut. Ta hand om er, och gärna om någon annan också om ni kan.
Ja, helt rätt. Mm. Tack hörni för att ni har lyssnat.
Hej.